Hallå där och välkomna till Hall of Fame med mig Fredrik, men också Kalle.
Hej!
Hur är det? Hur är läget?
Det är bara bra. Vi har precis ätit middag så att vi är mätta och belåtna. Och så får vi se om energinivån bara går ner och ner och ner och ner.
Det är nu du får energi. Du kommer bara prata om de här spelen du älskar.
Visst.
Älskar med tänkte jag säga, men det är att ta i. Men vad är det här då? Ja, ni vet ju hela konceptet så här långt, och det är ju då Hall of Fame, och det är vår pågående lista där vi då listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Och ja, det kan ju vara spel som definierar sin tid, sin genre eller hela jäkla spelindustrin i sig självt. Och som vanligt, idén är att vi ska ha med varsitt individuellt spel som vi plockat fram i förväg, som vi lyfter in på vår Hall of Fame-lista. Och sen har vi tillsammans då kuckelurat fram ytterligare tredje spel som vi känner definitivt hör hemma på listan. Och det blir lite intryck av spelen från vår sida, men också kanske på ett större perspektiv och så. Jag vet inte, känner du dig taggad eller?
Ja, det här ska bli spännande för att jag har inte avslöjat för Fredrik vad det är jag har plockat med för spel. Han har fått lite ledtrådar bara så vi ska se till att vi inte har valt samma på ren slump. Men jag ser ju på
jag gillar den här nerven. Jag gillar den här nerven. För nu sitter jag lite här. Ja, det är inte ofta jag får den där känslan. Oh, du vet som dag... Jag kanske tar i och gör en jämförelse med dagen innan julafton. Men det är någonting. Och då är, men jag ställer frågan då i så fall. Vill du börja eller vill du jag börja?
Nej, men nu har vi ändå liksom teasat det här tillräckligt, tänker jag. Så att, då kan jag ta och börja.
Mm. Okej då, okej.
Vi kan börja
jag
så
lutar
här då,
mig långsamt framåt.
Jag gör så här så jag har allting framför mig. Men om vi ska tisa lite mer då. Mitt spel som jag har tagit med mig släpptes för första gången 1999. När jag var
99.
3 år gammal. Så det, och om jag säger... det säger oss inte mycket. Det var utgivet av 3DO Company. Nu kanske det börjar ringa alarmklockor i folks huvuden med intro till det spelet, för då står det 3DO. Så någon har redan plockat det, tror jag. Mitt spel är Heroes of Might and Magic 3.
Åh, vad roligt! Det var ett ovanligt val. Eller inte ovanligt, det är ett helt förståeligt och det är ett självklart spel på Hall of Fame. Det är just, jag tror att vi har ju... Jag har ju en fördom att tänka, men nu kommer Kalle, nu kommer det någon så här första persons spel eller kanske någon militär shooter eller något. Och sen så rycker du mattan under fötterna på mig.
Ja.
Med ett fantastiskt spel som detta, vad roligt. Berätta.
Nej, men alltså det är ju sånt där spel, det är så lustigt för det har ju någonstans en levande community fortfarande. Alltså det är ju så spännande och det utvecklas. Jag var tvungen att gå tillbaka och återbesöka det lite inför det, för det var det jag kom på att jag ville ta upp. Sådär. Så det har en levande modding-community fortfarande. Och det, liksom, det finns YouTubers fortfarande som gör content om det. Så att det är väl det som jag anser, alltså det är där jag anser varför det platsar på Hall of Fame, för det är så pass, ja vad ska man kalla det? Det är konstant relevant och det har åldrats så väl.
Precis. Den här turbaserade strategin med liksom, i den här fantasy-utstyrseln. Det var ju inte nytt, alltså det är trean ändå.
Precis, men någonstans så har ju trean platsat som den bästa i serien. Och nu ska jag vara ärlig och säga att jag har bara spelat trean. Så jag vet inte egentligen, jag har inte liksom fått känn på de andra, men man kanske
jag inte... har ju faktiskt, det är tur att du tog upp det då. För jag har ju kört nästan merparten av de här spelen. Kanske inte de senare, för de föll ner för ett stup ungefär. Men trean på något sätt, det är ungefär som man körde första Warcraft.
Just det.
Och sen så gick man över till tvåan, så var allting så mycket förbättrat. Men Warcraft hade grunden. Men det var först med en senare del som vart fulländat på något sätt. Och det är ju samma sak med trean. För att trean, nu när den har fått de här HD-släppen och liknande på Steam och allt vad det är. Och alla de här fangjorda homagespelen som har släppts i spelet så här. Visar bara på hur jäkla starkt det var. Det verkligen etsas in i gamersjälarna. Och det här är 25 jäkla år sedan. Och jag kommer ihåg det när det släpptes.
Ja, nej, men jag minns det så väl. Nu jag ska ju inte säga att jag satt där på pricken 3 mars 1999 och satt och spelade. Men det är ju ett sånt där spel som är så... Även när det kom så var det ju ofantligt lätt att köra. Det krävdes ju liksom ingen särskilt för att göra det. Så att det gjorde ju tillgången till det desto lättare. Så du behövde ju inte en dedikerad gaming-PC när det begav sig för att spela det nödvändigtvis. Så jag har ju minnen av att jag var aldrig särskilt bra på det, och antagligen, det skulle nog gå mycket bättre nu när jag faktiskt kan engelska till exempel, och kan gå tillbaka och förstå hur alla mekanismer fungerar och sånt där. Men jag har många minnen, och vet du, att det är tydligen inte jag, bara jag själv, men just att man sitter med syskon och turas om, tar varsin tur och sånt där. Precis. Det är tydligen ganska vanligt minne kring Heroes of Might and Magic.
Precis.
Ja. Vad ska man mer säga? Alltså det är någonstans, de har ju hittat den där perfekta gameplay-loopen, att det är ju flera saker som sker. Turbaserat eller omgångsbaserat, så att då har du liksom dagar som går, som i sin tur övergår till veckor, och per dag så, det som styr per dag är ju hur du får förflytta dina hjältar med deras tillhörande arméer, och sen per vecka så får du resurser. Och sen så är det så, du förflyttar dig, hittar resurser, du förbättrar din stad, du slåss med andra spelare eller andra arméer, alltså AI-arméer och sådana där saker. Så de har den här konstanta, liksom, det som man lyckas med, det man brukar säga om Civ till exempel. Ja, men bara en runda till. Liksom. Det finns alltid någonting att göra. Och du vill alltid liksom sträva framåt, bygga större, göra mer grejer. Så att, plus att estetiken gör det ju att den jag vill inte säga att den är, alltså visst, det märks att det är gammalt, men åldrat kan man ju inte säga att det är. Alltså det är ju, det är så långlivat den estetiken.
Jag tror det är någonting tidlöst över det, för det kom i en period, vi hade precis gått ifrån den här retro-pixelerade stilen, för att i det här läget 99 så var ju inte det så långt tillbaka.
Nej.
Men de hamnar någonstans perfekt rent visuellt. Mm. I det att den här stilen går att bibehålla än idag.
Mm,
och det känns fortfarande, det känns inte omodernt på något sätt. Så att just idén om hur du spelar det och hur det ser ut, där funkar den idag. Mm. Men just, det finns ju små detaljer i det, som att det fanns någon slags lager i världen. Det fanns en above ground, en underground och liknande. Så det fanns ett djup i det, mer än man tror initialt. Jag menar, till och med olika slott och så var ju definierade som onda, goda eller neutrala till exempel. Och just det här micromanagement-djupet som fanns var ju därför, för du kunde köra på en makronivå. Du kunde köra bara, om jag vill bara ta den här hjälten och bara mangla skiten ur saker och överleva och levla och allt vad det var. Men du kunde också gå in på det på djupet och bara, okej, men vad är det som faktiskt funkar här? Och hur gör jag för att få det här att funka bättre? Och vad finns det under det här? Och
levla hit och dit. Sådana där saker.
Precis. Så det fanns för de som bara ville hoppa in och lira lite. Och så fanns det de som ville liksom förkovra sig och bara försvinna in.
Den reflekterar det lite också. Antingen så har du någonting som är ganska, vad ska man säga, ganska givmilt liksom, att du kan ta ganska många förluster utan att du blir helt överkörd, eller så är det tvärtom, att du är helt oförlåtligt.
Precis.
Att det finns en bredd där i svårighetsgrad också som gör att du måste inte grotta ner dig i de här siffrorna och alla, för så till ytan så ser det ju ganska simpelt ut, särskilt med representationen av alla ens arméer och sånt där. Men om man ska liksom börja grotta ner sig att amen, du har 10 stycken av den här truppen och sen har de en viss trollform på sig som ger den här defense eller extra attack eller vad precis det nu handlar om. Det är, man kan grotta ner sig ganska ordentligt där.
Ja, 99 var ett jävla bra år. Alltså just den här perioden för PC... Så skulle jag säga att mellan 96 och 2000 är den gyllene åldern.
Just det.
För att bara 99, vi hade Planescape Torment. Mm. Vi hade ju då Heroes of Might and Magic 3. Vi hade System Shock 2. Som på sätt och vis innan då Deus Ex etablerade just djup RPG i första person.
Mm.
Homeworld kom, som kommer en ny uppföljare i år. Alpha Centauri, som var Sid Meier's den här ut i rymden Civilization. Och GTA 2 tror jag kom det året också.
Oj, det vågar inte jag svara på, men det är lite på att det stämmer.
Så att, sen är Final Fantasy 8 också. Jag vet att det finns många som gillar det här, till exempel. Så att Unreal Tournament kom för fan. Och Silent Hill och hela... Alltså, vilket år!
Mm.
Vilket år! Så att det här var mer som grädden på moset. Så att, ja, vilket... fantastiskt stor. Just att den här typen av spel lever och frodas än idag för övrigt, tycker jag syns så väl. För det släpptes ett, om det var här om året, jag vet inte om det fortfarande är i Early Access eller inte, heter Songs of Conquest.
Okay.
Som mer eller mindre en djup homage till det här, som bibehåller även retropixelerad look.
Just det.
Och sen finns det massor med fanmade, så här, just trean nu är ju där som folk håller, precis som du sa i inledningen, håller vi liv utav helskott alltså. Och det märks. Mm. Det har gett ringar på vattnet. Och så om det är något spel som på riktigt hör hemma på Hall of Fame, så är det ju undoubtedly.
Ja. Och sen apropå det här du sa om olika versionerna som kom, det finns en HD-utgåva på Steam, men den är, det är bara basspelet som inkluderas i den. Men det finns på GOG, så finns det en Complete Edition som innehåller alla versioner och sånt. Man får göra en liten, det är en liten vågskål där. Vill man ha uppskalad grafik eller vill man ha lite content? Jag skulle nog välja den på GOG om jag ska vara helt ärlig faktiskt.
Ja.
Det finns ju HD, gratis HD-monitor också, om man tycker det är viktigt.
Precis, och jag är nog så pass fånig att jag skulle säga, men jag tar nog båda. Jag tänker, kan tänka mig att HD-versionen på Steam är typ snobillig, och jag kan i så fall tänka mig att GOG borde också vara typ där. För Heroes of Magic 3 HD Edition på Steam så är jag 374 euro
just nu. Just det. Mm. Ja, det är ju inte mycket.
Och vad det nu kostar på GOG vet jag inte. Men det är nästan så att säga. Sen vet ju inte jag vem som faktiskt får de här pengarna. Jag ser att utgivaren här står ju som Ubisoft.
Mm, det är väl de som har snappat upp IP'n sen när det begav sig säkert.
När fan kommer nästa?
Complete Edition på GOG kostar 103 kronor och 80 öre.
Det är ju värt.
Mm. Ja, varenda krona. Varenda öre.
Ja, men då så. Där har vi det första spelet från Kalle.
Gjorde jag det bra, Fredrik?
Va? Ja, det tycker jag. Ja.
Då tar vi Kalle nästa gång. Nej.
Ja, det blir intressant. Det är så här, vi får se vad det blir nästa gång vi är med dem. Vi har förvisso ett spel gemensamt till här om en stund. Men jag ska hoppa in nu själv här lite och lyfta in ett spel. Det är aningen nyare. Ett Nintendo-spel. Och herren i fråga, han flyger bokstavligen bland galaxer.
Därav Super Mario
Galaxy. Precis.
Vilken av dem?
Den första.
Den första, okej. Okay.
Exakt. För att jag hann aldrig köra två för okay. den delen heller. Jag hade precis sålt Wii. Var det Wii?
Jo, det Wii. Det var bara Wii.
När det kom ut, för att jag köpt en 360 som stod och dammade. Det var något spel jag skulle spela. Det här vill jag köra. Så körde jag där, typ manglade. Och sen så stod den och dammade i typ 7 år. Och sen sålde jag den igen.
Ganska vanligt med en Xbox. Alltså stackars maskiner. Särskilt i den eran så levde de ju lite på sina exklusiva spel. Så är det ju.
Precis. Men Super Mario Galaxy i alla fall. Från 2007. Och det... Jag tror det är någonting med den enorma frihet som upplevdes. Det var ju ganska styrt såklart med vart du tog dig och hit och dit och så. Men just den här utforskarglädjen och just det här lummiga, vackra utseendet som än idag står sig ganska bra gör att man fortfarande tänker, ja men fan, jag skulle nog vilja köra jävla Super Mario Galaxy. Jag har inte tillgång till det.
Nej.
Det är väl det.
Alltså, men... säg vad man vill om Nintendo att de släpper Mario om och om igen, men alltså, man får ju ge dem att de än idag, även sett i de här nya Mario-spelen, Odyssey och allt vad det heter, att de
verkligen
lyckas på något jävla vänster hålla det färskt på något sätt. Alltså, det känns nyskapande varje gång, trots att det är i princip samma spel varje gång.
Ja, det där är ju jäkligt intressant, för varje gång det är ett nytt, alltså i main-serien, så här, det händer ju att de släpper de här HD-portningar eller whatever så, och då är det lite tråkigt, för det gillar de att göra ibland, eller ibland ganska ofta. Ja. Men när de väl pushar ut ett nytt spel så brukar det finnas väldigt diametrala skillnader i hur det är. Liksom. För de hade ju Super Mario Sunshine då 2002. Och sen så tror jag de släppte New Super Mario Bros då, den här 3DS-spelet som sen har kommit till andra plattformar tror jag. Men det var egentligen då Super Mario Sunshine 2002 och sen hoppade till Galaxy. Mm. Och det hoppet var ganska enormt För även om, jag menar, det var bara två spel innan som vi hade Super Mario 64.
Ja, det
och
är
sen
lite
Super Mario Galaxy liksom.
Lägger alltså det i relation till varandra. Men det är ju det att de, Super Mario 64, de lyckades så jävla väl med det första 3D Mario. Mm. Alltså det, och det är väl det som imponerar mig mest, att de, inte bara det här att de lyckas liksom skapa nytt, det är lite nytänkande varje gång. Men att precis, de lyckas, så, alltså de är ju sådana experter på 3D, både 2D, men också 3D-plattform. Att en 3D-plattformare fungerar, det är inte en självklarhet. Så. Alltså det är
inte
världens enklaste koncept att lyckas med.
Nej, och jag tror att för mig då, när jag tog mig an Super Mario Galaxy, så slogs jag först av, för jag var lite så här, jag var lite reserverad. Vi hade kört något annat spel, för det har ju den här Wii Remote och Nunchucken och där. Och jag tänkte, ja men, hur bra kan det här bli då? Men de hade implementerat det väldigt bra faktiskt.
Ja, jag har spelat Super Mario Galaxy, men jag har aldrig haft det själv, så jag har liksom aldrig spelat igenom. Men du får rätta mig om jag fel. Men visst, själva Wiimote-delen, den var väl inte, vad ska man säga, integral i själva upplevelsen. Man använde den för att samla.
Ja, du hade ju en liten pekare på skärmen också. Alltså.
Så att den var ju på något sätt inte nertvingad i handsen både vad gäller själva plattformandet, om man säger så.
Precis.
Så det var ju ganska bra val, designval av Nintendo, att inte tvinga i det för, alltså motion control-delen för hårt, för hade de gjort det, då tror jag inte att vi hade suttit här och blickat tillbaka lika kärt på,
exakt,
på Galaxy.
Ja, för de hade egentligen lyft mycket av Marios förmågor då direkt från Super Mario 64.
Mm.
Och det var liksom den här typen av längdhopp och vägghopp och just olika typer av volter och så. Och sen var det ju den här nya funktionen som kallas Star Pointer då, som man använder den här fjärrkontrollens rörelsesensor och grejer. Och då var det en liten markör då som visades när Wii Remote-pekaren pekades mot skärmen och man kunde plocka upp speciella liksom föremål och skjuta iväg saker, manipulera objekt och så. Och just den där kombinationen, precis som du sa nyss, det kunde ju verkligen gått käpprätt åt pipan.
Det var ju hett där, eller ja, det var ju Nintendo som startade hela den eran av motion control gaming, men så de var väl lite före sin tid, kan man väl säga, men det var ju ändå liksom väldigt, det var ju många många spel som kom den tiden som inte lyckades med det här, att man satsade alldeles för hårt på
verkligen
controls.
Just den här gimmickartade effekten som många spel hade, och det fanns ju även hos Nintendo spel som på något sätt blev lite gimmickmässiga, men här var implementationen väldigt självklar. Det är ju som alltid med just Mario, de lämnar inget åt slumpen, känns det som. Så att upplevelsen man hade var bara fenomenalt rolig och sådär utmanande som Mario kan bli ibland med plattformandet och så, men då i 3D-miljöer, och att du kan liksom lekfullt röra omkring och undersöka saker då på hela de här planeterna, och det kändes unikt för Mario. Sen att det hade en hubbområde och hade som en berättelse som faktiskt kändes som en berättelse för en gångs skull, gjorde att det liksom, det här stod verkligen ut. Så att än idag så är det faktiskt, för mig så är det två spel som är, eller ja, tre spel då. Det går lite, du vet hur det är, ena dagen så säger man att spel X är bättre än andra och sen nästa dag så är det tvärtom. Men jag skulle säga att Super Mario Galaxy, Super Mario World och Super Mario Odyssey,
just det,
är de starkaste de någonsin har gjort. Och för mig så är det så här, ja, i vissa dagar så är det nog Super Mario Galaxy faktiskt den som står högst. Just på grund av hur de lyckades så väl och hade den där, det var inte för, det tacksamma med den här typen av spel är oftast att det känns som att de är längre än vad de är, man kör, man tar de här nivåerna och tänker, ja men oj, nu måste jag ha kört jättelänge, jaha, nu är jag klar av spel, och så är det typ, vad är det, 8-10 timmar bara eller något sånt,
just det,
och tänker, jaha. Och sen, ja men du, jag ska ju samla de där små stjärngrejerna. Jag tar en runda till. För det är just där de tar den. Jag ska bara köra om och plocka mer. För att det är så lättsamt och lekfullt. Och då har du ju vid det här laget också lärt dig banorna och designen och så. Så att då kan du våga utforska på ett annat sätt. För du är mer tajt med kontrollen. Så att just på grund av alla de här sakerna så väljer jag att lyfta in Super Mario Galaxy på Nördlivs Hall of Fame.
En välförtjänt plats, anser jag. Absolut.
Oh ja. Ja, det finns ju hur mycket som helst man kan säga om Super Mario Galaxy, men vi låter det bli sista ordet, så tar vi hoppar in på vårt gemensamma spel. Vill du sätta upp?
Ja, hur gamifierar man dokumenthantering, Fredrik? Kan man göra det verkligen?
Man ja, någon har ju lyckats en gång.
En intressant berättelse runt omkring det. Att fiffla runt på massa papper och stämpla papper. Och cross, vad gör man? Korsrefererar till andra papper. Tydligen så kan man det.
Hur gamifierar vi ångest? Alltså den mått av ångest, den här öststatsångesten som existerar i ett visst spel.
Ja, det är en snubbe som uppenbarligen har lyckats, och det är ju i Papers, Please, som är vårt sista spel för idag. Så i vilken ämne vill vi börja, Fredrik?
Ja, men om du, vad är premissen då lite kort? Du nämnde ju lite...
Ja, jag sa ju, jag skämtade runt med dokumenthantering. Men det är ju just det man gör. Man spelar ju som en, vad ska man säga, tull. Nej, tull är det ju inte, men en gränsvakt som ska inspektera papper och pass och tillstånd och, i en fiktiv sådan stat, men en ganska tydligt inspirerad, östeuropeiskt inspirerad stat då. Nu tappar jag tråden lite, vilken ände.
Alltså, ja, man kommer ju vara sån här slags checkpoint-inspektör då, som granskar då ankomstdokument. Och man ska då tillåta till synes legitima resenärer att gå över gränsen då. Och man ska neka inträde för folk som har inte tillräckligt med dokumentation, alltså att det är otillräckligt, eller rent av arrestera folk som man misstänker är brottslingar eller terrorister eller whatever så. Så att, och den processen är ju ganska dyster på något sätt. Så, för man får ju ta del av de här människornas liksom bakgrundshistoria lite grann, så att säga. Om en kort kanske. Men att man får en slags insikt i, okej, det här har inte rätt papper, men den råkar kanske vara mamma till ett barn som väntar eller något sånt där. Så att det blir ju... Det blir en moraliskt dilemma av det ibland.
Ja, för det man har å andra sidan, det man har att väga det emot är ju sin egna familj också. För du kan ju tumma på reglerna. Du har ett visst spelrum, en viss marginal att spela på. Men då kanske man inte får tillräckligt mycket pengar i slutet av dagen till att ha värmen igång hemma. Så då blir en son sjuk. Eller liknande. Eller så har man inte råd med mat. Där saker. Så vad för typ av människa vill man vara i en sån här situation? Den som sätter sig själv och sin familj före, eller kanske rena främlingars intressen före sina egna. Och sen fördjupar du sig ännu längre med storyns gång. Det är inte bara själva mekanismerna som blir mer komplexa, med att det blir mer papper man ska hantera. Du ska referera till fler och fler saker. De ska ha arbetstillstånd, de ska ha pass som stämmer. Det börjar ju ganska enkelt. Man ska bara kolla så att passerna inte har gått ut. Det stämmer att det är rätt person på rätt pass. Det börjar ganska simpelt. Men sen så ska de ha ett arbetstillstånd för att komma in. Och sen så sker det ett terroristattentat ganska tidigt i spelet. Och då får man inte släppa in människor från vissa länder. Då ska man ha koll på det. Och så vidare och så vidare. Och sen så börjar ju konspirationerna flöda också. När det kommer folk som försöker muta en för att ta sig igenom, för att de ska störta staten bakom. Så det finns ju, jag kan inte komma på ett antal, men det finns ett stort antal slut som man kan nå till, eller olika förgreningar i storyn som man kan ta.
Ja, sen har de väl den här, ibland står det ju mellan, antingen överlever du, eller så får du någon annan att potentiellt dö, eller fara illa liksom. Så just den här konstanta, det är än en gång den här dilemmat rent moraliskt som ibland dyker upp. Det är ju där spelet vill att du ska ställas inför. Det är där spelet pushar på dig, för att det tråkiga i det här är ju såklart att det finns länder där det här är relativt nära verkligheten.
Just det.
Då skulle det säkert vara, alltså här kan vi ju lite lekfullt bara, men jag skippar de här för jag tyckte han har för stor näsa. Så kan jag göra om jag vill. Men när det egentligen är så här, en spegling på hur en potentiell verklighet är, om man tänker på det, så kommer det vara så, okej, det här är ju helt förjävligt. Och det är just det du ska nås tanken av. Liksom.
Och just det att man ställs ifrån det här dilemmat att ja, till en början så här, ja, men när man är en någorlunda normalfuntad människa som spelar det här, och sen till en början så är det ganska enkelt moraliskt val. Liksom. Ja, men det är en förälder som ska vill komma och återförenas med sina barn eller tvärtom. Liksom. Så här, då tänker, kanske man tänker att ja, men det är den personen släpper vi igenom. Men som direkt så blir man straffad för det. Mm. Då börjar man tänka så här, ja, okej, det här då, om jag fortsätter och försöker vara den här givmilda personen och släppa igenom folk som kanske inte får, men av alla högsta grad förtjänade. Men då börjar istället min familj fara illa i spelet då istället. Så det är det här, alltså det är det konstanta moraliska dilemmat i som genomsyrar hela spelet då. Ovanpå allt annat med själva, alltså med gameplayen i sig då, med dokumentanteringen när man får skyffla runt papper, och just att det är så inbyggt med mening, så är ens arbetsyta ganska liten, så man försöker till en början försöker man organisera upp alla papper och dokument så att de ligger så fint, så man kan på något sätt bygga ett litet muskelminne, så ja, men den referensboken har vi där, och sen har vi någonting annat där till vänster, och sen så lägger vi upp passet här, men till slut så blir det för mycket. Så och så får man den här pressen, för allting går ju på tid också. En arbetsdag är ju bara så lång i spelet. Det kan man väl säga samma sak där, att det är just den här, de här gameplay-looparna som finns. Alltså du har det här för stunden, man ska titta på dokumenten, se så att de stämmer med personen du har framför dig, alla de bitarna. Och sen har man helheten med att du får din lön som av någon anledning är, alltså är baserat i nästan någon form av, vad heter det? Ja, men man får ju lön per hur många människor man bearbetar på en dag. Och sen så helheten med att man har ju vissa val om man ska hjälpa, sett i storyn då, om man ska hjälpa konspiratörerna eller inte. Ja. Och sen finns det ju humor i spelet också. Många roliga filurer som kommer att knacka på som vill komma in. Så det finns mycket att leka runt med. Om man så här vill prova, vad händer om man släpper in den här konstiga filuren som uppenbarligen har ett förfalskat pass som man har ritat själv på papper? Liksom.
Ja. Precis. Ja. Det är ju ett starkt spel. Mm. I det att så här, det finns en spelmekanik och du kan ju utgå från den och försöka bara klara spelet inom situationstecken. Just det. Men det är just det här med att spelet ligger kvar hos dig som spelare. Det ligger i bakhuvudet x antal år efter att ha kört och ruvar bra. Det är ju få spel som lyckas där med det. Så att jag tycker det var ett jättebra spel för oss att lyfta in. Mm-hmm. För det finns en betydelse i spelet utöver just Lucas Popes, alltså utvecklarens liksom påverkan i sig med de spel han har gjort i övrigt, men också just hur han lyckas få in, okej, men hur är det att liksom bo i en totalitär stat, en så här öststatsblocksliknande ställe där du måste på ett sätt, du måste ju vara egoistisk till viss del för att du måste ju överleva. Men samtidigt så hela tiden så dras du mellan, okej, hur mycket egoism kan jag vara, tillåter mig själv att ha, och vart går gränsen någonstans? Och jag kan ju bara föreställa mig, om du är helt utan empati, ja, då kanske du spelar spel och tänker, ja, det var ju hur jag vann direkt. Ja. Alla dog. Nej, men så här. Men det är just det. Det sätter någonstans en lite test på dig som person. Vart du landar någonstans, upplever det så. Hur många spel kan säga att de gör så, liksom? Uncharted gör inte.
Nej. Nej, jag kan inte säga att det, nej.
För det, jag menar, i många spel så pratar vi om det här som kallas neuroludonarrativ dissonans. Det vill säga att din karaktär vill minsann vara god och bla bla bla, och sen skjuter han 1 miljard människor.
Jo.
Här är det ju nästan tvärtom. Men här är det så här, du ser mycket riktigt. Så här är vad din påverkan är, och nu är det upp till dig.
Ja, det finns
vilken person kan du vara, vilken person vill du vara?
Ja, och det finns ju egentligen ingen separation mellan gameplay och story heller, utan nej, allting är så väl integrerat i varandra. Det är inte som, precis, att det kommer någon cutscene och bryter, och sen är din karaktären du spelar som är någon helt annan människa liksom. Eller så, utan det.
Körde du det här mycket då när det begav sig, eller?
Ja, mycket och mycket, men det är det. Ja, jag har spelat det en hel del, men det är ju inte det, är inte det lättaste spelet som finns heller. Nej. Särskilt om man ska börja förstå liksom, spela om det och förstå, hitta de allra olika grenarna i berättelsen också, och liksom fundera på vart de olika valen finns, för de är inte super uppenbara nödvändigtvis. Det kan vara, nu är det ett tag sedan sist, så nu blir jag osäker, men det kan ju vara också sånt där, om man nekar någon som kanske ska komma igenom, så händer det någonting. Och så vidare. Inte bara tvärtom, att man släpper igenom någon som kanske inte har rätt att i lagens mening att komma igenom.
Precis.
Det finns ett
otroligt. Det här fyllde ju typ nästan, det är 11 år gammalt nu.
Just det.
Det är märkligt, för jag tycker det ändå kommer upp i diskussioner då och då. Så att det känns fortfarande relevant, och mer än någonsin känns det ju mer relevant angående vissa öststater som gör vissa saker och så.
Ja, men så är det väl här, det känns inte som det var 11 år sedan, men det är väl samma sak som med Heroes 3 där, att det har, på grund av estetiken så har det inte åldrats någonting.
Nej.
Det är fortfarande relevant, eller det känns inte omodernt eller på något sätt, utan det är bara ett medvetet val liksom. Det så det ser ut, och det bidrar ju enormt till hela atmosfären i spelet, herregud.
Oh ja. Körde du, hade du, apropå nu, jag tänkte vi är klara nu med det här. Om vi ser till de spelen vi hade idag, vi alltså då Super Mario Galaxy, vi hade Heroes of Might and Magic 3, vi hade då Papers, Please. Har du kört alla de spelen? Ja. Var det något du inte har kört? Hur mycket körde du Super Mario Galaxy? Oj, hade du Wii?
Det var en vän som hade.
Ah, okay.
Som hade det när det begav sig. Så väldigt lite.
Ah, okay.
Men jag minns absolut.
Ja. För det var ändå 2007 där, och sen det här 2013, och sen 99 då spelet. Som... Så det är ett bra spann vi har fått idag ändå, tycker jag.
Framförallt så behöver vi inte grotta oss ner att det måste vara 90 och bakåt, utan det finns klassiker att plocka från alla årstionden.
Men det är sådär, man är ju lite bunden tills... Jag skulle vilja påstå att när det handlar om vissa spel som man lyfter personligen som det här är det bästa spelet jag vet, så är det ofta en korrelation med när du växte upp och du var i en viss ålder.
Ja,
så att, än idag, Baldur's Gate när första kom, och sen tvåan är band med, och det var just för att det var i spannet 96-2000, och där för mig är så här, det här är gyllene åldern liksom, på något sätt. PC-spel, de slår allt, tyckte jag då. Och det har jag tyckt i många år. Även om man idag blir mer nyanserad och så. Men det här visar ju någonstans på att mycket riktigt 99, vi hade Heroes.
Mm.
Men det fortsatte ju mycket. Alltså, varje år har ju de här fenomenala spelen som på något sätt förändrar saker. Men det är svårt att veta vad de förändrar förrän man får den distansen. Liksom.
Precis, precis. Ja. Alltså, och sen så är det svårt att veta hur länge spelen lever kvar. Så vad är liksom ett spel som är väldigt aktuellt nu, till exempel så här Helldivers 2 till exempel, som
exakt.
Är extremt aktuellt just nu. Och jag kan ju handen på hjärtat säga att det är skitkul, och jag kan se framför mig att det kommer att leva länge. Men frågan är liksom, kommer det leva kvar så länge? Det vet man ju inte.
Ja, där har vi apropå det här. Nu blir en liten sidogrej nu, men jag bara vill utforska. För vi har ju live service och de multiplayer-fokuserade spelen som vi egentligen nästan till... Det finns något undantag här var. Unreal Tournament, tidiga spel som vi har lyft in. Men överlag så saknar vi den typen av spel. Och det kan vara så att det finns... Dels har vi inte haft rätt person kanske. Så enkelt kan det vara. Men det finns någonting förgängligt med multiplayer-spel, som att det är lite av flavor of the month, och sen så går folk vidare medans, och du får ju rätt med mig fel, medan singelspel har en potential att istället vara ett spel som jag spelade igenom det och sen pratade den personen om det
framförallt så det måste ju finnas en möjlighet, alltså moddar tror jag är hemligheten där, att det måste finnas en öppenhet för moddning, eller framförallt att spelare får ta emot någonting och göra det till sitt eget. Driva det själv, alltså kanske skapa moddar, eller kanske om det är ett multiplayer-spel så kanske det handlar om att de ska få hosta sina egna server till exempel, som man kan bygga sin egna lilla community liksom kring ett visst spel. Och med live service, det är ju egentligen antitesen mot ett sånt spel som det inte tillåter den. Det finns ingen möjlighet för någon form av gräsrots community att formas kring det liksom. säger så. Nej. Som i fallet med Heroes då till exempel.
Ja, precis. Och för många gånger, som nu jag nämnde så här, det känns som att varje år så har ett spel som ger lite potentiella ringar på vattnet. Men om vi går mer och mer mot den här typen av spel så blir jag mer och mer lite rädd att vi kanske inte kommer kunna ha spel som ger ringar på vattnet, för att de fokuserar så mycket på att vi behöver få in de här mängden människor för att det behöver driva live service elementet, och sen om inte det funkar, då bara dör det.
Ja.
Och så lever det inte ens kvar, för att det finns ju ingen, jag vet inte, finns det ens något live service eller för detta live service som har stöd för mod? Jag har svårt att se det.
Ja, det beror på vad man vill mena med moddar, men det, ja, alltså det närmaste jag kan tänka mig, men det är under enligt konstens alla regler live service. Jag börjar tänka på WoW då till exempel. Mm. Men det är ju inte rätt heller för de moddar som har kommit. Det finns ju diverse plugins och sånt där man kan ha till det spelet för att ändra liksom UI och alla sådana där saker. Men det är inte riktigt det jag tänker på. Men däremot så har det ju funnits privatserverar till WoW i alla år. Till den grad att Blizzard fick erkänna att de skulle göra en WoW Classic då.
Mm.
För folk ville verkligen. Så det är väl det bästa exemplet jag kan komma på. Det finns säkert någonting mer, men det är det bästa exemplet jag kan komma på. Men då var det ju igen, det var ju inte riktigt enligt Blizzards önskningar. De gjorde ju alltid sin makt för att stänga ner alla dessa servrar.
Ja, det där är något vi får utforska i ordinarie podden kanske. Mm. Eller i ett framtida avsnitt. Jag menar, du nämnde ju WoW där, och där tror inte jag lyfts in än.
Nej. Men det är också där, då får det komma från rätt person. För jag har spelat WoW en väldigt kort stund i mitt liv. Jag levlade en Hunter till level 15 och sen har jag aldrig rört det spelet.
Nej.
Så att jag är inte rätt person.
Inte jag heller, jag körde betan.
Ja, du ser.
Bland annat, och då sa de, det här kan bli något. Jag vet inte.
Nej, det är en fluga.
Det är en fluga. Den flugan har hängt med länge. Men då så, vet ni vad? Då ska vi nog ta och wrap up här. Tre fenomenala spel rakt in på Hall of Fame som sagt. Och är det så att ni där ute känner att ni vill bubbla av er kring de här spelen, ni kan ju höra av er antingen på mail info@nordlypodcast.se, eller varför inte bara gå in på vår sajt nordly.se och sen trycker ni på den här Discord-rutan där. Som finns och connectar. Så finns det en chatt som heter Hall of Fame. Man kan skriva där man har lite tankar kring spelen vi lyfter in och så. Givetvis går det ju också bra att skriva över de sociala medier som Instagram som är @nordivesse. Då kan man ju DMa oss om man så vill. Till exempel. Då så, men Kalle, det var första Hall of Fame.
Men inte sista.
Nej. Vi har 4 Hall of Fame kvar ungefär för den här säsongen. Vi ska väl se till att du platsar här en till.
För
det blir väldigt intressant att se vad det blir som lyfts in. Men då ska du ha stort tack, Kalle.
Tack själv, Fred.
Så får ni där ute ha det jävligt bra nu, så hörs vi igen.
Ingenting
längre fram.